Välkommen till Stridens hopp, en serie som sätter fokus på en årgammal strid för sanningen och hoppet hos dem som försvarar den. Under den nästa timmen här på Stridens hopp, då ska vi fortsätta det var vi slapp. Under de senaste veckorna så har vi sett på kärnan bakom den striden som vi har diskuterat och sett på ned genom historien här i programmet. Idag ska vi gå ett steg vidare och då ska vi se på den osynliga verklighet omkring oss och diskutera hur den vi kan relatera till den. Innan dess.
Ja, vi har ju sett i de senaste kapitlen som vi försöker följa då, som beskriver Bibelns bild av både historia och framförallt då den konflikt som vi faktiskt kan se rakt igenom historien. Och vi har kommit nu till kärnan i den här konflikten mellan gott och ont, där vi vet att mänskligheten, vi upplever det varje dag, att vi är indragna i en typ av strid mellan gott och ont. Och Bibeln går in då på kärnan i det, som vi har sett de senaste veckorna och kapitlen. Det handlar om en konflikt som helt enkelt uppstod i himmelen. Där Gud är den som skapat allting gott. Men där också gavs vi och alla varelser i universum en fri vilja att kunna välja att till och med inte älska Gud. Och där var den konflikt som vi såg, den Bibeln beskriver, den här individen, den här varelsen, djävulen eller Satan, som var faktiskt en ängel som vi ska prata mer om nu. Och Bibeln beskriver den här konflikten som en verklighet i himlen, där faktiskt änglar tog parti med den själviska sidan, Satans sida, och andra då lojala änglar till skaparen, till Gud eller Jesus, hamnade i den här konflikten med varandra, som sen flyttades ner på jorden. Och det var det som vi såg i sista kapitlet, hur människan blev indragen i det genom Satans list. Det är Bibelns beskrivning utav så att säga ondskans ursprung, det här lidandets problem som man ibland talar om, och kärnan i den konflikt mellan gott och ont som vi upplever här i vår verklighet.
Och där följer vi här i den här serien boken Den stora strid, en klassiker som går igenom historien i den kristna tidsåldern och jämför historien med Bibelns budskap om den kamp, den strid som finns mellan gott och ont, och hur vi har sett den ned genom tiden utspela sig och vilka saker vi ska vara uppmärksamma på i den tid vi lever i det bedrag och i den kamp som pågår. En jätteintressant bok som sagt som följer historien ned igenom och som följer Bibelns budskap och som hjälper oss djupt in i Bibelns budskap med att förstå något av det som händer omkring oss. Den boken här kan bli din till att hjälpa dig att följa med i programmet Stridens hopp. Skriv till oss på feedback@lifestyletv.se. Det är feedback@lifestyletv.se. Skriv ditt namn och adress, och är du intresserad i att få gratis boken Den stora strid, så skickar vi det till dig utan förpliktelse, utan kostnad. Du behöver bara att lämna din namn och adress så vi vet var vi ska skicka den, och berätta om du vill ha den på danska, svenska eller norska, och då skickar vi boken till dig. En jätteintressant bok som letar oss igenom det här studiet. Men vi ska fortsätta här idag, och en av frågorna är ju mycket det som händer, alltså, när vi tittar ut ibland i dimman ut i universet runt omkring oss. Då ställer vi ju frågan, och många av oss gör det. Finns det verkligen mer? Är det något här emellan allt det fysiska vi kan hantera som vi inte känner till? När vi tittar ut i universum, vad finns det?
Ja. Och det är en fråga som mänskligheten har ställt sig så länge man har haft, vad ska man säga, någon typ av olika vetenskaper eller tänkande, filosofiska idéer. Alltså, hur är vår verklighet uppbyggd egentligen? Vad är existens? Vad är det som finns här? Och det som slår mig och fascinerar mig oerhört är ju det att om man läser senaste rön inom framförallt teoretisk fysik och partikelfysik och andra grenar som just är i fronten på att studera vår verklighet och universums uppbyggnad och så vidare, så läser man ju saker där som låter som religion. Som låter som saker som verkligen tycks gå i sån stark konflikt med vad vi normala människor upplever. Det vill säga att vår verklighet är mycket mer komplex och komplicerad än vad vi enligt vad ska man säga, Newtons lagars beskrivning av vad vi upplever som verklighet. Det som vi som kan uppleva med våra mänskliga fysiska sinnen. Det tycks finnas något mer där bakom som beter sig på ett sätt som är svårt för mig förnuftigt att greppa. Människor upplever det idag också. Vi har ju vittnesbörd gång på gång ute i vår värld om upplevelser som är svåra att förklara på ett naturligt sätt. TV-program ser vi i Sverige idag där man går igenom typ medium och så vidare och ja, frågor demens, om sådana saker.
I precis årets julkalender här på SVT 2012, Mysteriet på Grevholm, där har vi ju den här frågan igen om barnen i julkalendern som leker anden i glasset. Och kanske mer intressant än själva julkalendern är den diskussion och debatt som det här skapade i hela samhället i Sverige. Och som var grundlag till många tidningsartiklar, radioprogram och tv-debattprogram. Där man tog upp den här frågan om, är det som barnen i filmen leker med, är det bara en lek eller finns det verklighet i det? Och det är en jätteintressant debatt, att det här är något som är en relevant och aktiv debatt idag, att man diskuterar om det här bara är lek eller verklighet.
Och egentligen för mig på något sätt, om man backar lite, så blir den rotfrågan för mig egentligen är det ju samma som Guds existens. Finns det saker som vi inte ser, som vi inte riktigt kan uppleva? Finns det en osynlig verklighet så att säga? Finns det alltså transcendenta verkligheter, saker som inte är en del så att säga utav det vi direkt upplever som verkligt och i naturen. Och där menar jag att det mest förnuftiga och logiska är ju att det finns två val i stort sett. Antingen så är vårt universum så att säga deistiskt eller så är det strikt och rent materialistiskt. Det vill säga det finns bara det energi materia och energi och så vidare. Och de två får ju stå och väga emot varandra. Och frågan är, finns det saker som vi tror existerar? Finns det saker som vi förstår existerar som vi inte har sett? Och där tror jag vi kan hitta många exempel på saker som vi som människor tar för givet finns. Men faktiskt på något sätt också kan uppleva och nästan interagera med.
Och inte minst det är en fråga som fler och fler folk idag kommer med olika påståenden om, att jag har haft erfarenheter, jag har haft kontakt med outdöter, med andra världar, eller det har hänt något i mitt hem, något mysteriskt eller något underligt. Och det är en snack idag som är verklig, att folk upplever saker som de inte förstår. Och det är det många som kommer med.
Precis. Och i vårt sökande efter att förstå såna här saker så är det ju väldigt naturligt för oss att söka oss till exempel Bibeln och sådana böcker och religioner som talar om det här som en självklarhet, som en ren verklighet. Och Bibeln presenterar just en bild och ett alternativ på hur vår värld ter sig och befinner. Som jag själv har funnit väldigt trovärdig, för att när jag läser Bibeln i sin helhet, när jag tar tid och studerar den, så tycks det beskrivas inte bara på frågan om finns det en andevärld, finns änglar och så vidare och finns Gud, inte bara på de frågorna, men generellt hela Bibelns världssyn som lyfts fram i perspektivet av den stora striden, av det som vi kan uppleva direkt som människor och historien som vi ser, helt enkelt Bibelns beskrivning av vår verklighet inklusive den så att säga osynliga verkligheten är någonting som stämmer väl överens med min upplevda verklighet. Vad jag kan se, ta på. Och genom det jag ser i historien, det jag ser politiskt, det jag ser religiöst, det jag ser händer i vår värld och i vårt universum, i samhället, så kan jag välja att tro på någonting som jag kanske inte direkt ser. Och det är biblisk tro som bygger på förnuft, som bygger på resonemang, som bygger på ett sökande efter sanning som vår serie handlar om. vad är sant egentligen?
Mm. Men vad är det för en bild som Bibeln då egentligen ger av den här verkligheten? Vad är det som vi ser på om vi ska gå in i det här? Vad ser vi, var finner vi beskrivelserna av den andvärlden av änglar i Bibeln?
Det är ju ett trospörsmål detta. Det kan inte bevisas, selv om det är miljoner av människor som ger starka vittnesbyrd om vad de har upplevt.
Mm-hmm.
Det är också människor som ger vittnesbyrd om att de har sett UFO:er och att de har blivit tagit in i dessa UFO:er och obducerat närmast och hela packa.
Så man kan inte ta allt för givet, menar du?
Nej, jag tror ju att de har upplevt något. Men om de verkligen har upplevt något fysiskt och kommit in i den UFO:en, det ska jag inte påstå. Mm-hmm. Men att de har upplevt något, det är helt säkert. Mm-hmm. Och jag tror ju väldigt ofta att man kan uppleva sin ting i sitt sinn som kan virka som väldigt realistisk. Man kan ha hallucinationer som känns som ren verklighet, men det sker inne i huvudet. Och jag tror många slike vittnesbörd kan förklaras utifrån att det sker något inne i huvudet till folk.
Just det.
Ja, men det är klart att det är en andlig värld som vi måste förhålla oss till. Och jag tänker som så, sedan det är ett trosspörsmål. Så visst inte där är en andlig värld, visst inte där är demoner och änglar, så är Jesus en neurotiker och en paranoid person. För han var väldigt upptatt av dessa änglarna och demonerna. Och han konfronterade dessa demonerna genom hela sin verksamhet. Så visst inte det stämmer, visst inte det är en verklighet detta, så bommar Jesus våldsomt då. Och då måste vi närmast avskriva han som en frälsare och messias.
Ja, för då får du problem med trovärdigheten i hela
ja,
Bibeln.
Ja, man får problem med trovärdigheten i hela Bibeln. Sånt som det blev sagt här, Adan, så var det en änglevärlden för jorda blev skapt. Och vi kan bara föreställa oss hur Jesus var samman med sina egna skapningar, änglarna i himlen. För Bibeln berättar oss att det var aktivitet, intelligent aktivitet, social aktivitet i universet för människorna blev skapt. Det var liksom inte bara Gud som satt där alene. Han hade sina skapningar som vi kan läsa om i Jobs bok kapitel 38 för exempel. Och det är ju väldigt väsentligt att kunna visa från Bibeln att det var aktivitet här i denna världen för jorda blev, eller aktivitet i detta universum för jorda blev skapt. Här står det i vers 4, 5 och 6 och 7. Och vers 4 är väl egentligen adresserat till evolutionister och liknande människor som har något tvivel på att Bibeln är sann. Vers 4 står det: "Var var du då jag grundfästet jorden? Har du insikt så fortell mig det. Vem fastsatte dens mål, vet du det? Eller vem spänte målesnor ut över den? Var blev den stött och rammet ned? Eller vem la dens hjørnestein?" Så det snackas här om jordens skapelse. Och så står det vem som var vittner, tillskuare till denna akten, vers 7. Mens alle morgenstjerner jublet och alle Guds sønner ropte av fryd. Så när Gud skapar världen, när Gud skapar människorna, så är det tillskuare till stede. Och dessa tillskuarna är änglarna, Guds sønner, och de ropte alla av fryd. Visst vi för exempel går till psalm 148, så vill vi få lite intressant information om dessa änglarna. Vers 4, psalm 148: "Lov ham dere himlenes himler och dere vann som är över himlene." Här är det snack om många väsener, många skapningar i det verset där. Vers 5: "De ska lova Herrens namn, för han böd och de blev skapt. Han satte dem på deras sted för alltid, för evigt. Han gav en lov som ingen av dem bryter. Så åpenbart så ble englene skapt fullkomne, og de valgte å følge Gud, og så lenge de valgte å følge Gud, så opprettholdt de deres liv og glede og harmoni. Men så leser vi jo i Jesajas kapittel 14 og Esekiel 28 om at det er en som heter Lucifer, som utfordrer himmelens autoritet, og han er der den etter tradisjonen den høyeste av alle engelskapninger. Han var den høyeste etter Gud.
Mm-hmm.
Salme 103, vers 20, der får vi en ny innsikt i inn i englenes hemmeligheter. Og her står det: lov Herren, dere hans engler, dere veldige makt som fullbyrder hans ord, i det dere lyder hans ords røst.
Her, jeg gillar beskrivningen, for precis som du säger så lyfter fram mer av egenskaper hos de här väsena som finns. Ja. I den svenska så står det ni starka hjältar. Vi hittar ju historier i Bibeln där de beskrivs som de här som änglar, det som vi ofta tänker som änglar, de här väsena med enorm styrka,
ja,
med enorm hastighet, de här mäktiga änglarna, men, ja, men också deras antal, ja, som beskrivs som mångtusentals på flera ställen i Bibeln.
Ja, ja, ja.
Att det här enligt Bibelns bild är ju en självklar verklighet som vi som människor inte alltid ser, men ibland faktiskt kan uppleva.
Och sen är det ju intressant, det som du ser det till sist, för här står det igen att ni som lyder Gud, att det nämnas att det här är de som lyder Gud, ger ju klart ett bild på att det är ett val som de har tagit, att önska och följa och leva i harmoni med den lag, med den Gud som har skapat dem. För annars är det ingen idé i att man säger ni som lyder, om inte det var en möjlighet för också inte att lyda. Och det är ju jätteviktigt och centralt i hela den frågan som vi ser på, och det som vi såg på tidigare när vi snackade om konflikten, att här finns det änglar som väljer att lyda, väljer att leva i harmoni och glädje med den skapare och det skapare som,
ja,
som finns.
Just det. Och många tänker nog säkert om änglarna är en lavare skapning än människorna. Om vi människor är skapat mer avancerat än änglarna. Men Bibeln säger det att änglarna, de är på ett högre nivå än oss. Som det står i Psalm 8. Först så står det om den präktige himmel i vers 4 och vers 5. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har satt där, vad är då ett människa att du kommer ham i hu, en människosön att du ser till ham. Du vet, vi snackar om denna stora stridkampen, och jag syns att det blir mer förståeligt och mer spännande när vi förstår hur stort universum är. Det enorma universum som Gud har skapat med 100 miljarder minimum galaxer, och hver galaxe med miljarder på miljarder av soler. Och idag så har vetenskapen fortalt oss att disse solene antagligvis har planeter runt sig, och som vi snackat om tidigare så menar man där är flera miljarder planetsystemer i vår galaxe som är lik till vårt eget planetsystem.
Men det är också viktigt att förstå i den här konflikten och i frågan omkring en osynlig värld, att det är intelligens du snackar om.
Riktigt, ja.
Det är inte bara, ja, lite andra eller något. Nej. Sånt, men du snackar om intelligenta varelser som gör val, som är aktiv och som är involverat.
Ja.
För då börjar konflikten att ge, ja, mening. Då börjar man att kunna förstå vad det är som händer bakom när du förstår de här.
Nettopp, ja. Så visst det står här i vers 6, när jag läste vers 4 och vers 5, så står det i vers 6: du gjorde ham, alltså människa, lite ringare än Gud. Där börjar vi att förstå det som du snackar om här nu. För visst vi syns att vi människor har ett kulturellt och ett civiliserat och ett gott fällskap i denna världen, och vi kan resonera oss fram till stora intellektuella höjder. Vad med änglarna då? De är större än oss, står det här. Det står at vi er laget på et lavere nivå enn englene. Så hvis det er intellektuell aktivitet iblant oss, så må det være mye større intellektuell aktivitet blant englene. For det står nemlig, du gjorde ham lite ringere enn Gud. Altså, du, når Gud skapte englene, du gjorde ham lite, nei, menneske, du gjorde ham lite ringere enn Gud, med ære og herlighet kronte du ham. Så...
Og i andre översättningar står det gudaväsen eller ja. Gudomliga väsen.
Ja.
Jag gillar det, för Hebreerbrevet lyfter också fram den tanken om att vara lite ringare än änglar.
Ja, precis.
Alltså den jämför där i början på Hebreerbrevet människan mot änglar då.
Ja.
Med samma typ av resonemang här.
Och det är ju intressant, för här säger han människan har skapat lite lekare än Gud. Men sen kommer du att säga att vi var skapat lite lekare än änglarna, för då sätter det ju änglarna där emellan.
Mm. Och det intressanta för mig där att göra en skillnad mellan varelserna änglar och människor, som också Job 38 gjorde där. Där Job säger att innan människan skapades, innan jorden skapades, fanns redan änglar. Mm. För mig är det intressant, för innan jag började läsa Bibeln och studera lite av de saker vi pratar om här, så hade jag en helt annan bild av det. Den kom mestadels från program som det vi pratade om i början här. Barnprogram, framförallt tecknade program som undervisade mig. Där jag hade en bild av änglar som någonting som vi människor blir när vi dör.
Ja.
Typ att när vi dör så fladdrar vi upp på vingar och så vidare. Och jag har också hört idéer nu när jag börjat prata med människor, religiösa människor framförallt. Att på något sätt var vi människor änglar innan vi kom hit till jorden.
Ja.
Att vi på något sätt har... den här evigheten i oss, vi var änglar innan, blev lite människor och sen änglar efteråt och varianter av allt det här.
Man tar mycket av de här reinkarnation, tankar, man blandar ju ihop otroligt många tankar in i de här sakerna.
Det är Bibeln, om man öppnar den och studerar för att ta reda på hur beskrivs den här verkligheten egentligen som vi ibland anar bara från barnprogram eller andra saker som lyfter fram det som lite liksom sagor. Så beskriver Bibeln det snarare som en verklighet där det faktiskt finns olika varelser i vårt universum som Gud har skapat, människor och änglar, och de har en speciell relation till varandra också som Bibeln senare beskriver tydligt.
Och det är ju jätteintressant när man ser på det här, för då kommer vi ju in i hela vår förståelse av andevätnen. Alltså vi är van med, som du säger, vi ser statyer, vi ser bilder, vi ser massa saker omkring oss, alltså i samhället, vad vi minns om frågan om änglar, och det är ett jättepopulärt fråga idag omkring änglar, inte minst Norge, förstår jag, Kenneth, finns änglarfrågan ju också som något jätterelevant idag.
Ja, i allra högsta grad, speciellt efter att prinsessan själv gick ut och annonserade sin tro på änglar och hennes kontakt med änglar. Hon påstod att hon kan kommunicera med dem, och hun har også laget en egen engleskole i Norge. Og
det viser i allra högsta grad den här typ av intresse för det här. Jag menar, jag går ut och träffar folk som jag aldrig har träffat förut i deras hem och på gator och så vidare. Och det är väldigt vanligt att jag hör ett sånt här resonemang i samtalet. Jag tror inte på Gud, men jag tror på någonting. Det finns någon typ av andevärld eller liv efter döden, någon typ av någonting där som vi inte riktigt kan uppleva, men som finns där. Den andra sidan, säger de, och så vidare. Och det är super, super vanligt, och Bibeln lyfter fram en förklaring och en bild som tycks stämma överens med den verklighet som vi lever i.
Och det är ju intressant, för tänker man lite tillbaka på, om man säger, när vi var barn. Man kanske känner igen något liknande ritning som det här måleriet här med änglarna som skyttar barnen som här är över i närheten av avgrunden och liksom säker på att de inte faller över. Och vi har de här bilderna, vi har ibland de här tankar omkring. Och kanske speciellt som barn, såklart för mig, jag växte upp i ett kristen hem. Men för mig var det som barn en otrolig verklighet som jag relaterade till, den här verklighet omkring att det fanns änglar, och inte minst frågan här om, som vi också finner i Bibeln, i Matteus evangeliet, att vi har skötts änglar. Matteus evangelie kapitel 18 snackar Jesus om det här i det tionde verset. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikt. Våra Bibeln här antyder och förklarar att enhver människa, ett värd barn, har en särskild ängel som både står inför Gud men också som tar hand om den här personen. Och vi ska ta det för allvar. Och för mig, när jag tänker tillbaka till min erfarenhet som barn, är det två starka upplevelser som jag kommer ihåg. Och den ena kommer jag inte ihåg direkt, men den kommer jag ihåg jag har blivit berättad om. Jo, jag var ju faktiskt, vi var i Norge som familj på semester. Vi åkte upp ibland eller ofta den gången på skisemester i Norge. Och jag kommer ihåg att mina föräldrar berättade om hurdan att vi var på väg ner till den här backen. Och jag var där på pulkan och de var bakom. Men det var samtidigt att jag körde bilen där. Och jag runt i en kurva, precis runt i kurvan, så är jag lite framför dem på pulkan. Och så berättar mamma om hur den där kommer, den här bilen. Och bilen skriter ut i korgen med riktning direkt mot där var jag med pulkan. Och plötsligt säger man, det nästa hon ser är att jag inte är på vägen med. Men jag sitter uppe på banken, på snöbanken runt om vägen. I pulkan helt fortsätter som ingenting har hänt. Och som hon berättar, de vet inte vad det hände. Det här var ett mirakel. Det är allt de såg var bilen som kom smashande rakt emot mig. Och det nästa de ser var att jag sitter på en pulka uppe på banken.
Ja.
Och det är lite den här förståelsen och bilden vi har av att, och som jag liksom växte upp med vita, att det var min ängel som skötte mig, som tog hand om mig den dagen och rättade mig från den säkra döden. Och det är ofta den berättelse eller de tankar vi har. Jag kommer ihåg som barnen, det andra jag tänkte på, det var som den här idén med att förståelsen om att änglarna var verkliga. Vi ber på natten om eller på kvällen om att vårs änglar ska stå vakt omkring oss. Du vet den barnsången vi har, vi ber de heliga änglar vakt omkring min säng att stå. Och den sang vi ju alltid. Och plötsligt blev det så viktigt för mig som barn den gången. Jag sa, jaha, men varför ska min ängel liksom bara stå där vid sidan av sängen? Och jag liksom kommer ihåg den här tanken om att lyfta på täcket och liksom säger, man kommer läcka istället. Och ja. det är en söt tanke som man tänker tillbaka. Men på något sätt så är det den här verklighet som ibland är så lätt för oss som barn att leva med. Men på något sätt så blir den så svår när vi blir vuxna. Då tar vi liksom distans från den här enkla barntron med att änglarna finns och de är där för att beskytta oss. Mm. Men samtidigt när man är växt upp och när vi ser på Bibeln, så ger Bibeln ju en bild som är mycket större än vår barnförståelse. Som är mycket mer än att änglarna är en skyddsventil som liksom ska skydda oss. Men änglar som interagerar i vår vardag på ett mycket mer raffinerat sätt och mycket, mycket mer. Och det är väl något av den frågan jag vill säga. Vad det Bibeln säger och har exempel på hur den ängeln in i alla vet.
Mm. Och det är ju sånt som i alla fall jag som vuxen då, som har fått den förståelsen som att det finns saker mer relevanta också för vuxna än kanske bara för barn. Det ofta handlar om, som du beskriver, en ängel som man säger skyddsängel. Mm. En ängel som i stort sett bara skyddar människor och håller koll på dem.
Och det är inte för det är fel, men det är så mycket mer än det.
Precis. Det beskyddet har vi ju sett i exempel som till exempel Elias som var trött och hungrig. Och en ängel kom dit och tog hand om just det behovet om varningar och räddning. Som historien med Lot som vi hittar i Bibeln, i Gamla testamentet också. Men det finns också andra saker, till exempel Elisa som blir befriad från fångenskap. En typ av sån ingripande. Men framförallt det jag uppskattar, som Bibeln beskriver på många ställen, speciellt om Daniel och Cornelius i Nya testamentet, ett annat exempel, om hur änglar har en roll av undervisning och ge visdom. Något som jag tror är mer relevant för mig som
änglarna
vuxen.
Änglarna kom till Daniel för att ge förstånd i drömmarna och förklara. Det är det du tänker på. Ja.
Och sånt som kanske barn i den, vad ska man säga, barnatron kanske inte tänker direkt på. men som är mer relevant för mig som vuxen i mina problem och tankar som jag funderar på och i bön, så beskrivs änglar ha en viktig roll i just det, att också kunna undervisa. Befrielse andra, att vi läser om Petrus och Paulus som blivit återigen skyddade och befriade från dödsdomar och i fängelse där och under stormiga nätter på haven och den typ. Så relation mellan ängel och människa beskrivs i Bibeln som faktiskt ett tjänande från änglarna. Att änglarna hjälper på alla aspekter i den vardag och den uppgift jag har som människa här på jorden. Som ett stöd, som en, det står faktiskt i brevet, tjänande andar kallas det ibland. Det är de här andeväsena som Bibeln kallar änglar, kallas ibland för goda andar. Andevarelser, och därför kallar också Bibeln, som vi senare kommer till, också de fallna änglarna ibland för onda andar. Och den typ av andevärld är det som beskrivs i Bibeln.
Och där kommer vi in på den frågan som du säger, för att ofta så vill vi ju gärna relatera till, och också generellt, då relaterar vi till, okej, änglarna och den goda sidan. Men det är ju lika viktigt att vi förstår att den kamp som vi har diskuterat tidigare i programmen, i den stora strid,
yeah,
den har ju också en relevans med det som händer idag, att det finns, det vi kallar kanske ibland onda änglar eller fallna änglar.
Yeah. Så det är tydligt att Gud och Satan i sin konflikt som de har med varandra har varit sitt parti med änglar på sin sida, som vi har snackat om. En tredjedel av änglarna bröt ut och slog sig samman med Lucifer i hans uppror. Så det är alltså två fronter då, mot varandra i denna kampen. Och änglarna, de goda änglarna, de skulle ju stötta Gud i denna kampen och sörja för att han fick sin vilja genom som hans tjänare på en måte i denna världen och gäller sig i universum, medan Satan sina änglar fungerar som Satan sina speciella håndlanger och närmaste stöttespillare som bedrar och förförer och frister och allt detta i denna världen. Så i denna världen så är det antagligvis miljarder på miljarder av fallna och ufallna änglar. De ufallna änglarna, de kallar vi för demoner, medan de goda änglarna, de kallar vi bara för änglar. Och tjänande ånder.
Ja. Ja. De fallna brukar kallas demon.
Ja. Och helt ifrån den första tiden där upproret stod fram, så har dessa änglarna varit delaktiga och bidrat med sin tjänste, enten för den onde eller för den gode. Mm. I första Mosebok kapitel 18 så får vi ett väldigt intressant insyn här i änglevärlden för 4000 år sedan.
Okej, okay. Första Mose.
Första Mosebok, och det är lätt att hoppa och boka över detta kapitel, kapitel 18, ja. Och där står det det är ju närmast en egendomlig historia, för här står det att vår Herre Jesus Kristus, han kom och besökte Abraham. Han var samman med två andra änglar där. Och det är ju också lite intressant att tänka på att Jesus själv blir kallt för Herrens ängel vid flera anledningar i det gamla testamentet. Så skaparen kommer ned faktiskt talat på skapelsens nivå vid att Jesus
vandrar sig med dem. Ja,
ja, han identifierar sig och vandrar samman med dem för människan blev skapt, för fallet i himlen. Så vandret Jesus samman med sina skapningar och änglarna. Det är sån man får intryck av Bibeln framställer det. Och jag tror ju att detta har en lite djupare betydning. Och det är det att man kunde aldrig lokalisera spiren till uppror i universum visst icke Gud själv var på nivå till hans skapelse, till hans skapning. För visst Gud bara var ett lys, ett enormt lys med, och allt detta som ingen kunde tillnärma sig närmast, hvordan skulle Satan kunna opponera mot detta? Hvordan kunne Satan gjøre opprør mot noe som var så suverent overlegent ham selv? Så derfor var det at Gud selv var nærmest i form av en engelskikkelse oppe i himmelen. Og derfor våget da Lucifer å utfordre Jesus. For Jesus var en av englene, men samtidig så var han den som hadde skapt universet. Han var en ledende engel, han var Herrens engel, men han var en av englene, men uskapt.
Ja.
På samme måte som Jesus kom ned til oss i denne verden og ble et menneske. Gud ble menneske. Gud ble en engel. Gud, han forvandler seg til det som måtte passe og tjene hans sak.
Mm, og jeg tror det er viktig der at even om Jesus og i Bibelen beskriver han som blivende menneske og også ibland også med som en himmelsk budbærer eller ledare for englarnas her og så videre og som engel, så er det superviktig at se Bibelen beskriven av at han er Gud.
Ja.
Oavsett hur han benämns eller vad han valde att ta för form, så är Jesus skaparen som här kommer nu och besöker och identifierar sig med Abraham.
Och ett litet hint till detta får vi från Daniels bok kapitel 10, vers 13. Det är en av de verkligt vanskliga texterna i Daniels bok detta. Det står i vers 13 här: Perserrikets fyrste stod emot mig i 21 dagar, men se, då kom Mikael. Og Mikael er Jesus, han som er lik med Gud. Se, da kom Mikael, en av de fremste fyrstene. Hvorfor står det ikke den suverent fremste fyrsten? Det står en av de fremste fyrstene.
Men det er jo mye samme som vi tittar på dag i et samhälle som vår, at vi i Skandinavien, vi har en kong eller vi har en drottning.
Ja.
Og vi pratar ofte om at ja, men når de er ute bland folket, de er som en av oss.
Riktig, ja.
Men det att de är ute bland folk och de som en av oss ändrar ju inte på det faktum att de samtidigt är kungen eller drottningen.
Nettopp, ja.
Och det är ju den associering som Jesus gör. Han vill vara en del av de han tjänar.
Nettopp, ja. Han är ju social och har lyst att vara på nivå närmast med sina skapningar när det passar han. Ja, för det är den sociala sidan vid Gud på en måte. Så har vi tilbake i 1. Mosebok kapittel 18, så står det her i vers 1, så åpenbarte Herren seg for ham, altså for Abraham, i Mamres terebinte lund, en gang han satt i teltdøren midt på heteste dagen. Han løftet sine øyne og se, tre menn sto foran ham. Og så kom han løpende til dem, og bøyde seg til jorden og sa, Herre, dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så ber jeg deg, gå ikke din tjener forbi. Så her har vi altså tre engler som det blir forklart senere. Det står i vers 10, og han Herren sa, altså det er tydelig at det er Gud selv som kommer ned her og besøker Abraham. Og så har han to følgesvenner, og de to andre englene, de drar videre etterpå til Lot for å advare Lot og alt dette her med Sodoma og Gomorra. Ja, det er jo interessant at englene kan liksom komme i menneskelig forkledning og se ut som vanlige mennesker. Det er derfor det viktige, sier Bibelen, at vi er gjestmilde og at vi tar oss av fremmede. Og ikke forkaster de og forakter de, som det står i kapittel 13 i Hebreerbrevet. Der står det, som er relevant til det vi snakker om nå, vers 2. Glem ikke gjestfrihet, for ved den har noen hatt engler til gjester uten å vite det. Så det som er konklusjonen på dette, det er det at engler har evnen til å inkarnere seg som mennesker tilsynelatende, så de ser ut som mennesker. Og hvis de gode englene har anledning til å gjøre det, så må vi anta at også de onde englene har anledning til å gjøre det. Og det gjør det hele litt sånn uhyggelig på en måte. Det vil si, vi er ikke alene, der er vesener som observerer oss, både av de gode og av de onde.
Ja, og sen er det jo interessant også å legge merke til igjen, som vi tog tidligere i denne berettelsen.
Ja.
Hva er det for et møte? Det är inte liksom bara att de gick förbi och vinkade lite och fortsatte.
Nej.
de går in i en dialog, i en diskussion, i ett resonemang. Så vi ser igen, det är tydlig intelligens och dialog här. Att det är inte bara något lite fantasi, men det är en i dialog. Och det är det igen, att vi kan resonera med. Du pratade om att änglar kan undervisa och hjälpa.
Ja.
Det är inte då bara den här fantasi eller den enkla köttsgrejen, men det är enlig meningsfullt kommunikation som kan ske här. Mm.
Ja.
Man lär sig väldigt mycket också ifrån andra frågor i Bibeln här, till exempel just den här kommunikationen, så tycks det vara så i alla fall att himmelens språk, om man pratar om det ibland, eller änglars språk, är supertydligt ett språk som vi förstår. Mm. Gud är ämnad att vilja få oss att förstå varandra, återigen relatera till varandra och ha en kommunikation och relation.
Ja, han vill det. Han vill, det är inte ett oförståeligt språk där vi bara har erfart någon känsla, men det är något som ger en intelligent uppenbarelse.
Ja. Precis. Och det är ju som det står där i psalm 8 som vi läste, att vad är det ett människa du kommer ha med vers 5. En människosön att du ser till ham, du gjorde ham lite ringare än Gud, står det i min översättelse. Men i andra översättelser står det, du gjorde ham lite ringare än änglar.
Mm.
Och visst vi människor är lavare än änglarna, så är det upplagt att det är ett enormt intelligensnivå och social utfoldelse hos änglarna idag.
Och det är det som är, nu när vi kommer in då på den stora konflikten igen, de som har valt att inte följa Gud, så lyfter ju det fram också den makt som egentligen står emot oss där. För det är en intelligent, det är en kraftfull, det är vad vi som människor skulle kalla en övernaturlig makt.
Ja, och det är ju det som Paulus pratar om i Efeserbrevet,
ja.
Att han går in och beskriver den här kampen. För att igen, det är inte bara någon flommigt, men det är en direkt, det vi finner i Efeserbrevet kapitel 6 och vers 12. Beskrivningen som Paulus ger oss här, som är så specifik i det han pratar om. Han har först pratat om andlig vapenrustning, och så säger han här varför i vers 12: ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot fyrster och värdigheter och världshärskare här i mörket, mot ondskans andemakter i himlen. Och det är ju det vi har sett och ser på i den här serien, ned genom historien, stridens hopp. Att det är en strid som inte bara är mellan kött och blod, det är inte bara mellan människor som kan döda varandra, som kan torturera varandra, som kan ha en fysisk fight, men det ligger något bakom den här fighten. Och det är det vi ser på här i en andevärld. Och du säger alltså då, det här är då tillbaka till den konflikten som sker i himlen, en del fall och har då gått i uppror mot Gud. Och det är det vi ofta refererar till så som onda änglar, eller som du säger, Kenneth, demoner.
Eller onda andar ibland
onda
också.
Andar, ja.
Precis som änglar ibland kallas de goda andar. Eller, typ det finns en andevärld helt enkelt. Och det här, den tron som jag har på Bibeln och den här perspektivet av den stora striden hjälper mig att helt enkelt inte vara orolig för alla de låt mig säga oförklarliga ibland fenomen som vi upplever. Ja. Vi pratade om UFO:n i början, vi pratade om andra, typ man pratar om spöken ibland eller andra saker. Där jag helt enkelt eller Bibeln kan förklara det som att jag menar, jag själv kan inte tvivla på andra människors erfarenhet och upplevelse. Jag tror säkert de har upplevt saker, men jag tror inte, kan jag säga, att det är någon typ av utomjordisk varelse som kommer och åker runt i ett rymdskepp och hälsar på oss. Det skulle kunna vara helt enkelt ett trick ifrån de onda änglarna eller någonting där, att demoner på något sätt försöker bedra människor. Det andra, mer troliga, är helt enkelt att ibland upplever vi saker som helt enkelt, för oss är det en upplevelse och låt mig säga inbillning, och vi kanske ser någonting som verkar verkligt, men det är inte där.
Ja, och det är ju jätteviktigt det här, Dan, och verkligen vara realistisk med det, för att du pratar UFO, och vi har ju klart framför oss att när vi tittar vetenskapligt att de allra flesta frågar omkring att någon har sett en UFO, då finner man i efterhand helt klar vetenskapliga naturfenomen som har gjort att det var något känd, det var någon rörelse, det var någon sak som några uppfattade och så plötsligt fantaserade, det var sån och så. Mm-hmm. Och det är viktigt att man är uppmärksam här på att allt oförklarligt blir inte övernaturligt. Mm-hmm. Det är saker som vi bara som människor kanske ibland säger, jag förstår inte, eller jag såg inte, jag visste inte.
Yeah.
Och det är jätteviktigt, där, för annars kan det bli så overkligt också, att vi liksom bara säger allt vi inte förstår, det var något onaturligt. Så vi måste vara realistiska här.
Och speciellt när vi kommer in och pratar om den, det som Jesus pratar väldigt mycket om och hanterar i praktiken, det med besatthet. Jesus driver ut det han kallar onda andar, alltså fallna änglar. Han pratar om människor som är besatta av onda andar, fallna änglar. Det vill säga, och konsekvenserna blir att de är stumma, de är döva. Mm. Att vissa faller ner på marken, kastas in i vattnet och in i elden och så vidare. En annan får, han talar om en sjukdomsande som har böjt över en kvinna som har någon typ av problem. Och Jesus rätar upp henne. Där tycker jag det är superviktigt att säga, även om Bibeln lyfter fram det som en verklighet, att visst finns det onda makter som förstör, ger sjukdomar och gör otäcka saker i vår värld. Så finns det samtidigt också helt naturliga förklaringar till samma typ av beteende.
Ja, och det är inte så att varenda mental sjukdom är en ond ande som plakar. För det är det kristna som tror. Mm-hmm. Men det är inte den bild som vi får, och den stämmer inte överens med vetenskapen som vi vet. Mm. Så det är jätteviktigt att göra den skillnad emellan vad är det som är enlig i det fall mental sjukdom och vad är det att det kanske är en besatt and som Bibeln pratar om. Och det är ju lika viktigt i relation till det vad vi började, vi refererade till det som händer i samhället och den diskussion och debatt som har varit i Sverige inte minst i december 2012 omkring julkalendern med barnen, att i det att man går in och pratar om den här anden i glasset, att vi säger ju inte att varenda barn som sitter och leker anden i glasset, då är det någon ande som är inne. Jag tror det är otroligt många av dem som är helt enkelt, det är en lek om man säger, och det är någon annan som sitter och styr i glas, och det blir aldrig mer än det. Frågan är det sånt vi ska experimentera med om vi tror på att det finns verkliga krafter där som kunde gå in och styra i det. Och det är den frågan där är att som vi tar upp här är att det finns en annan verklighet. Men vi går inte in och här bedömer programmet. Men jag tror det är viktigt att vi är uppmärksamma på också att det är jättemånga gånger vår naivitet i allt det här, vad det inte är någon utan stående makt som går in, men både bara är lekar eller det är fantasier eller det är drömmar eller något annat. Så det är en svår balans att hitta den här med vad är verklighet i vår uppfattning och vad är inte. Men att vi är uppmärksamma på att det finns en annan värld som kan gripa in, som kan kontakta oss och som har olika olika intresser för oss, och det är ju det som är viktigt i den konflikten, att vi ser att det är två intressegrupper i den värld som ligger bakom oss, en som vill det gode, som önskar att leta oss och hjälpa oss, och en som är som en fiende som går emot. Men tillbaka till en bibeltext, ett bibelexempel på vad vi ser något av den här konflikten i Markus evangeliet, Kenneth, där har vi en känd berättelse igen, hvor Jesus är inne i relation till besatthet. Vad är det den här berättelsen?
Här har vi ju en som är tämligen extremt besatt. Och i moderna tid så har vi ju liknande tillfällen av kriminella som påstår att de hört en stämme som sa till dem, drep den och den mannen. Han som drepte John Lennon hört en slik stämme, och en som prøvde å drepe president Reagan, hørte en slik stemme. Og så det er åpenbart ifølge deres vitnesbyrd at det er kommunikasjon med usynlige makter. Og her har vi et veldig ekstremt tilfelle i kapittel 5 i Markus evangelium. Og det står her at de kom over til den andre siden av sjøen, til Gerasenerlandet. Da han var steget ut av båten, altså Jesus, kom det straks en mann mot ham fra graven. Han var besatt av en uren ånd og hadde sitt tilhold i gravene. Ingen var lenger i stand til å binde ham, ikke engang med lenker. Så her ser vi et veldig ukontrollert menneske som ville vært på lukket avdeling på psykiatrisk institusjon i dag, hadde den hendelsen funnet sted. Og som du sa så riktig, så kan vi ikke jevnføre med at psykisk lidelse betyr at en ånd har besatt en. Nei, men det er tilfeller hvor det uttrykkes i en form for psykisk lidelse når en ånd besetter. Men mange, mange med psykiske lidelser har ingenting med åndeverden å gjøre sånn sett også. Så her har vi denne mannen som da holdt seg ved gravene. Det var jo også et litt spesielt sted å holde seg, blant de døde der liksom. For han var ofte blitt bundet med fotjern og lenker, men hadde revet lenkene og hadde sprengt fotjernene, og ingen kunne rå med ham. Så de får uante krefter når disse demonene er i de. Vers 5. Hele tiden, natt og dag, for han omkring i graven og fjellene, og han skrek og slo seg selv med steiner. Og så kommer det interessante her. Da han nå så Jesus langt bortenfra, kom han løpende og falt ned for ham. Det er jo fordi Jesus kjenner jo personlig alle demonene og alle englene i universet. Han har selv skapt dem. Han har selv konversert med dem. Han har selv velsignet dem og hatt det hyggelig med dem. Og en tredjedel av disse har nå falt ut av nåden og er blitt hans fiender. Så når Jesus møter mennesker i sin samtid som er besatt av onde ånder, så kjenner Jesus disse onde åndene personlig.
Og de kjenner ham.
Og de kjenner ham, ja. Mm. Slik at det er en intelligent dialog imellom dem. Og de, når de oppdager Jesus, så er de ydmyke. De vet at det er universets mester. De vet at det der er skaperen. Og derfor forholder de seg ydmyke. Det gjør de hver gang i forhold til Jesus. Vers 7. Han ropte med høy røst og sa, hva har jeg med deg å gjøre, Jesus? Du, den høyeste Gud, jeg besverger deg ved Gud at du ikke må pine meg. Så de har frykt, de har respekt for Jesus. Vers 8, for han hadde sagt til ham, du uren ånd, far ut av mannen. Han spurte ham, hva er ditt navn? Og han svarte, legion er mitt navn, for vi er mange. Og det er jo skremmende, forferdelig, rystende dette. At her har vi et menneske, en bror i vår rase, som er besatt med 4-5 tusen dæmoner. Ja. Og det forteller også litt om hvor mange der er av disse englene og dæmonene i denne verden. Der er antageligvis milliarder av det, og hvis din teori holder om at alle mennesker har en skytsengel hver, som er gammel kristen lære da, som vi lærer fra vi er bittesmå av. Hvis det er sant, så er det faktisk talt minst 6 milliarder av de i denne verden. Og hvis det var 5000 i han fyren her, så kan vi regne med at det er enda flere milliarder. Det er til og med noen som er i spesiell varetekt, står det i Peters brevet, som Gud har liksom, holder i et spesielt varetekt. Så at det er en ufattelig stor skare med usynlige makter rundt oss, det sier Bibelen.
Og det er jo interessant, og det er interessant å se berettelsen videre med hva som skjer, hvordan at Gud, eller Jesus her ber dem om å fare inn i svinen, og de ja. Løper ut over og døter svinen. Men det kunne jo ha gått mye verre til. Ja. De kunne jo ha gjort mye mer enn det de gjorde, men det var det som Jesus befalte at gjøre.
Han reddet jo den landsbyen, for hvis de dæmonene ikke hadde valgt å gå inn i grisene, så hadde de gått inn i mennesker. Ja, og det hadde blitt mye, mye verre.
Og da er vi jo igjen i den her forståelse, i det her som Bibelen beskriver omkring den andlige kamp som finnes, som er virkelig omkring oss i dag. Og da har jeg lyst til å bare gjøre oppmerksom på en bok som er jätteinteressant. En bok som du har mulighet for å få tak på, som er skrevet for, det er vel et par år siden, men på engelsk heter den A Trip into the Supernatural by Roger Minow, men den er også oversatt til bland annat svenska och utgivet av Skandinavisk bokförlag. Och den heter En resa in i det övernaturliga. En väldigt intressant bok som var han berättar om sin personliga erfarenhet med det övernaturliga och med andevärtnen, hvor han berättar om hur han har kommunicerat med andra och varit långt inne i det här, men också hur han slutligen blev befriad och kom ut av det och berättade om den kamp på ett otroligt personligt sätt. Mm. Jag har läst boken och var otroligt betakad av verkligheten i den konflikt när man läser från en sån personligt vittnesbörd som det här.
Samma verklighet som vi just läste om från Bibeln. Om vi vill tro på att Jesus är trovärd och så vidare och att Bibeln är det, så lyfter ju tydligt fram här hur Jesus gång på gång, precis som i den här berättelsen och rakt genom evangelierna, kommunicerar med onda andar, med fallna änglar eller orena andar eller demoner som om de vore intelligenta varelser. Det är den verklighet som Bibeln lyfter fram och som förklaring på vad som händer och pågår i vår värld egentligen. Ibland så frestas man till att ha den här idén, den här kanske lite barnsliga tanken om att det här är bara Satan och onda andra och så vidare. Det är bara någon typ av flum av någon typ av bild som vi normalt ser ifrån andra ställen och andra källor än Bibeln. Och jag tror i den stora striden, i det stora perspektivet av vad Bibeln lyfter fram, så är de onda makterna mycket glada i att bli presenterade som någonting oviktigt, någon fantasi, någon typ av löjlig liten figur eller något annat.
Önskar Bibeln, inte att vi förstår de är verkliga.
Nej, för Bibeln lyfter fram en mycket allvarlig bild av vad de kan ställa till med och vad som sker egentligen i vårt universum. Mm. Och det är Satans bedrägeri förstås, att försöka dölja sig som han gjorde med Adam och Eva i en orm eller på andra sätt.
Ja, du kan säga att de onda änglarnas mål är att vi ska gå förtappt allesammans.
Mm. Förstås.
Och de goda änglarnas mål är att vi ska bli frälst.
Och det är det ju att tiden håller på att rinna ut och är slut för idag. Men jag vill påminna dig om att oavsett hur många onda änglar det finns, om vi diskuterade antalet, så är det en sak som Bibeln gör klart. Att det är 2/3 som är på Jesus sida och det var 1/3 som fanns. Vi tjänar en Gud och Jesus är på den vinnande sidan. Och du tjänar en Gud som är allsmäktig, som är kraftfull och som har möjlighet till att sätta dig fri oavsett vad du eventuellt är involverad i eller har haft erfarenheter. Boken vi refererade till, En resa in i det övernaturliga, en bok som jag kan rekommendera att få tag på och läsa den boken för att få en djupare förståelse av den värld som är omkring oss. Är du intresserad i boken, så skriv till oss på feedback@lifestyletv.se och tills vi möts igen, kom ihåg att Jesus är kraftigare än djävulen och en vär annan makt. Och går vi till honom har vi inget att frukta i den kampen, den striden som vi går igenom. Må Gud vara med dig till nästa vecka.